Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Tools for Conviviality, på svenska ungefär verktyg för samlevnad, är Ivan Illichs samhällskritiska fackbok från 1973. Illy undersöker hur teknik, institutioner och produktionssystem påverkar människors frihet att handla, lära och samarbeta. Med verktyg menar han inte bara fysiska redskap. Begreppet omfattar också skolan, sjukvården, transporterna, fabriken och systemen som producerar kunskap och beslut. Bokens syfte är inte att förkasta all teknik eller att romantisera ett liv före industrialismen. Istället frågar Illich när ett redskap slutar stärka användaren och börjar styra, begränsa eller göra henne beroende. Hans svar är idén om det konvivialaste samhället där människor har verklig tillgång till verktyg som de kan förstå, använda och påverka. Boken hör hemma i politisk filosofi, teknik, kritik och ekologisk samhällsanalys. Språket är tätt och teoritungt. Men frågorna känns fortsatt relevanta i en svensk vardag präglad av digitala tjänster, centraliserad offentlig service och diskussioner om hållbarhet. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, konvivialitet betyder frihet genom ömsesidigt beroende. Illich använder ordet konvivialitet i en mer precis mening än trevlig samvaro. Det betecknar en form av frihet där människor kan handla självständigt men i relation till andra och till sin omgivning. Frihet är alltså inte att vara helt oberoende, utan att kunna bidra med egna färdigheter, bedömningar och initiativ i en gemenskap. Ett konvivialt redskap ökar den möjligheten. Det kan brukas för syften som användaren själv väljer och det lämnar utrymme för variation, lärande och kreativitet. Viktigt är också att en persons användning inte oskäligt hindrar någon annans. Illich kontrasterar detta mot industriell produktivitet, där människor formas för att svara på krav från organisationer, marknader och tekniska miljöer. När systemet bestämmer både vilka behov som är rimliga och hur de ska tillfredsställas, försvagas människans handlingsutrymme. Perspektivet är särskilt användbart för att skilja bekvämlighet från faktisk självständighet. En tjänst kan spara tid och ändå minska kompetens, lokal kunskap eller möjligheten att välja annorlunda. För Illich är konvivialitet därför ett etiskt mått. Ett samhälle bör bedömas efter om dess redskap ger människor kapacitet att leva tillsammans på egna villkor, inte bara efter hur mycket det producerar. För det andra, redskap omfattar även skola, vård, transport och beslutsmakt. En av bokens mest konsekventa idéer är den breda definitionen av verktyg. Illich talar inte enbart om hammare, maskiner eller apparater. Han räknar också in institutioner och professionella system som producerar utbildning, hälsa, information och beslut. Därmed flyttas analysen från frågan om en viss maskin är god eller dålig till frågan om hela systemet gör människor mer kapabla eller mer beroende. En skola kan exempelvis ge kunskap, men den kan också göra examensbevis till det enda erkända beviset på lärande. Sjukvården kan bota och lindra, men ett system kan samtidigt få människor att betrakta vardaglig omsorg och egen kunskap som otillräcklig. Illichs poäng är inte att lärare, läkare eller teknik saknar värde. Han granskar vad som händer när experters tjänster blir den obligatoriska vägen till sådans åt människor kunde tidigare dela, lära eller organisera på andra sätt. Detta gör boken mer politisk än en vanlig teknikdebatt. Design, regelverk, finansiering och professionell auktoritet formar vem som får agera och vem som reduceras till kund, patient eller elev. I svensk kontext väcker det frågor om hur digitalisering och standardisering påverkar tillgången till välfärd. Särskilt när personliga möten och lokala lösningar ersätts av centrala system. För det tredje, radikalt monopol gör alternativ praktiskt omöjliga. Illichs begrepp radikalt monopol beskriver en situation där ett system dominerar så starkt att det tränger undan andra sätt att tillgodose ett mänskligt behov. Det handlar alltså inte främst om att ett enda företag kontrollerar en marknad. Flera aktörer kan konkurrera, medan själva formen för konsumtion ändå blir tvingande. Bilens ställning är hans klassiska exempel. När städer, vägar, avstånd och vardagsrutiner byggs kring bilen blir människor utan bil begränsade, även om bilmarknaden innehåller många märken och säljare. Ett transportmedel har då omformat miljön så att gång, cykel och kollektivtrafik får sämre villkor. Samma tanke kan tillämpas försiktigt på andra områden. Om myndighetskontakt i praktiken kräver en viss digital tjänst blir alternativet att avstå eller kämpa mot systemets utformning. Illich riktar därmed uppmärksamheten mot infrastrukturens dolda makt. Valfrihet kan vara formell men saknas i praktiken när samhällets rum, regler och tidskrav bara passar ett enda sätt att leva. Analysen förklarar också varför individuell konsumtion inte räcker som politiskt svar. Enskilda kan inte lätt välja bort bilen, skolan eller det digitala systemet om omgivningen redan är byggd för dem. Förändring kräver därför gemensamma gränser och institutionella alternativ. För det fjärde, industriell överväxt blir motproduktiv i sex dimensioner. Illy hävdar att verktyg och institutioner kan passera en tröskel där fortsatt tillväxt motverkar deras ursprungliga syfte. Han beskriver sex sammanhängande obalanser. Den första är biologisk nedbrytning, när produktion och konsumtion skadar miljön. Den andra är radikala monopol, där ett dominerande system undantränger andra sätt att leva. Den tredje är överprogrammering, där skola och massmedier formar människor för färdiga roller och svar, snarare än för eget omdöme. Den fjärde är polarisering, eftersom storskaliga system ofta koncentrerar kontroll och fördelar resurser ojämnt. Den femte är föråldrande, där ständig innovation gör varor, kunskaper och färdigheter kortlivade och skapar avfall. Den sjätte är frustration, när löftet om effektivitet producerar nya krav och nya beroenden istället för tillfredsställelse. Listan är inte en enkel prognos om teknikens undergång. Den är ett försök att bedöma samhällssystem utifrån gränser och följdverkningar. Ett sjukhus, en motorväg eller en utbildningsreform kan vara nyttiga inom en viss skala men skadliga när de blir den allenarådande lösningen. Illys centrala invändning mot framstegsideologin är därför att mer inte automatiskt är bättre. Frågan är när ökad kapacitet börjar minska människors egen förmåga och gemensamma handlingsfrihet. Slutligen, politisk förändring kräver begränsade och begripliga verktyg. Illys alternativ är inte en teknisk ritning för ett nytt samhälle, utan en politisk princip om att verktyg måste hållas inom mänskliga och sociala gränser. Han förespråkar redskap som människor kan använda utan särskild auktorisation, som kan förstås och anpassas och som inte tvingar andra att använda samma system. Detta innebär inte att varje redskap måste vara enkelt eller att all avancerad kunskap ska avvisas. Avgörande är om kontrollen ligger hos de som berörs och om systemet lämnar plats för självständigt arbete, lokal kompetens och ömsesidig hjälp. Illy kallar på så vis till en politisk omvändning. Istället för att först fråga hur samhället kan maximera produktion bör man fråga vilka gränser som skyddar människors förmåga att skapa, lära och ta ansvar. Han kopplar detta till självstyrt lärande, decentraliserad produktion, återhållsamhet och deltagande rättvisa. För svenska läsare kan tanken användas som ett prövande perspektiv på exempelvis reparerbarhet, öppna digitala standarder, lokala energilösningar och offentliga tjänster som fortfarande erbjuder mänskligt stöd. Boken ger inga färdiga reformprogram för dagens samhälle. Dess styrka ligger i dess krav på att varje effektivisering också ska bedömas utifrån makt, tillgänglighet och förlorad vardagskompetens. Sammanfattningsvis, Tools for Conviviality passar läsare som vill förstå teknik som en fråga om demokrati, vardagsmakt och samhällsform snarare än enbart innovation. Den är särskilt relevant för personer som arbetar med utbildning, stadsplanering, hållbarhet, offentlig förvaltning, digitalisering eller civilsamhälle. Även den som inte delar Illys långtgående kritik får ett användbart språk för att se skillnaden mellan ett hjälpmedel och ett system som gör hjälpen obligatorisk. Bokens praktiska nytta ligger mindre i färdiga lösningar än i de frågor den tränar läsaren att ställa. Vem kan använda ett verktyg utan tillstånd eller specialistkunskap? Vilka alternativ trängs undan när en tjänst blir norm? När skapar effektivitet nya behov, avfall eller beroenden? Sådana frågor är relevanta för allt från skolplattformar och kollektivtrafik till vårdens organisering och digital myndighetsservice. Illy skiljer sig från många böcker om teknik och hållbarhet genom att han inte främst väger kostnader mot nyttor eller föreslår bättre styrning av samma tillväxtmodell. Han granskar istället skalan och den sociala makten i själva verktygen. Det gör argumentet både radikalt och krävande. Språket kan vara abstrakt och vissa slutsatser är svåra att direkt överföra till ett komplext välfärdssamhälle, men boken står ut genom sin tydliga norm. Teknik är värdefull när den utvidgar människors egen förmåga och ömsesidiga frihet, inte när den ersätter dem. Om du vill stödja Ivan Illy, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!